Är propaganda alltid av ondo?
Det beror långt på vad vi menar med propaganda. För de flesta är väl propaganda någonting som man uppfattar som någonting negativt. Men det finns också en, kan man säga, nästan en motsatt åsikt. Där man tänker sig att propaganda är ett neutralt verktyg som kan användas både för goda och onda ändamål.
Det här är Forskarsamtal, en podd om aktuell forskning vid Sossocom. Den här gången är temat alltså propaganda. Och i studion har vi professorn i medier och kommunikation, Mats Bergman. Och själv heter jag Jenny Stenberg-Siren. Mats, propaganda kan ju kännas som ett ord alla förstår. Men är det så? Hur skulle du säga att man definierar propaganda?
Det är sant. Propaganda är just en av de här termerna som vi kanske alla på sätt och vis tänker, nu vi vet ju vad det handlar om. Det är ganska uppenbart, självklart nästan, tills man försöker definiera det. I forskningen så har man ibland räknat med långt över 100 olika definitioner, substantiella definitioner alltså som med olika innehåll. Och det är faktiskt ökänt svårt att försöka definiera propaganda. Man har nog försökt. Själv har jag inte nustet på en enda definition som jag skulle vara helt nöjd med. Det tenderar bli antingen för brett eller för snävt. Man utesluter saker och ting som man så vill ha med i propagandans fält så att säga. Eller så blir det för brett om det blir för mycket som där ingår.
Men om du ändå ska måste ge någon sorts lekmans definition av propaganda, vad skulle det då vara?
En vanlig definition, det handlar om olika sätt att använda kommunikation eller kommunikativa medel. Där man försöker kringgå mottagarpartens förmåga till rationellt beslutsfattande. Alltså någon slags kommunikativ manipulation med en agenda bakom det hela. Bland annat man har sponsrad kommunikation. Men det blir fortfarande ganska vitt och brett. Det är ganska svårt att dra en klar och tydlig distinktion mellan public relations och propaganda.
Och public relations är det som man brukar kalla PR i vardagligt tal. Kan du bara kort förklara att vad är då skillnaden mellan de här två? Fastän du sa att det är svårt.
I själva verket det är en intressant historia kan man säga. För om vi går tillbaka till de tiden när man började tala mycket om propaganda i forskningen, det vill säga 1920-talet, efter första världskriget, så var det faktiskt så att public relations och propaganda under en viss period var så gott som synonym. Edward Bernays, en av public relations PR:s grundargestalter, använde faktiskt propaganda och PR som synonymer. Och så var det långt också i Finland och i Sverige, där man använde propaganda som en synonym för PR och till och med reklam ibland. Så en skillnad mellan PR eller en distinktion mellan PR och propaganda blir ganska klar, eller börjar först etableras efter andra världskriget. Och då tänker man sig kanske ofta att propaganda är någonting som man gör i politiska sammanhang, någonting som pågår, någonting som görs mellan stater utövar, myndigheter och så vidare bortåt. Men i praktiken är det nog ganska svårt att dra en klar och tydlig distinktion. Det finns också vad man kunde kalla för kommersiell propaganda som inte utövas för att sälja varor eller motsvarande saker ting, utan för att försöka påverka genom att manipulera kan man säga.
Du talar om reklam och PR liksom på det att man vill få folk att köpa saker helt enkelt. Mm-hmm. Eller hur?
Ja, men det finns också andra, liksom en bredare typ av PR-kampanjer. Ett av mina egna favoritexempel på det här är vad som man kan kalla för den finländska mjölkpropagandan. Eller den finländska och svenska mjölkpropagandan, för det är något som var ganska typiskt för Norden. Något som etablerades under det här namnet, alltså mjölkpropagandan var det namnet man använde för det här på 1920-talet. Och såklart handlade det delvis om att en promotion för mjölk. Men det ingick mycket annat också. Det var också en hälsokampanj Det är också en informationskampanj. På den tiden handlade det till exempel ganska långt om att man försökte få folk att dricka mjölk istället för kaffe. Och speciellt barn. Så det här, och det var en, det är en kampanj som säkert många är bekanta med. Det är en av de långvarigaste propagandakampanjerna i historien. Det är en del, ett led i den här samma kampanjen, det är det som många av oss är, ännu inte kommer ihåg säkert från skolan, de här affischerna som vi såg i skolan där man berättar om mjölkens goda sidor. Det är bara uppföljare till den ursprungliga mjölkpropagandan, fast man inte använder namnet.
Precis, vad intressant. För att många kanske kopplar ihop propaganda med just krigsföring och liksom den sortens påverkanskommunikation, medan det här ju då har ett helt annat syfte och innehåll och målgrupp. Om vi ser på liksom propagandaformer idag, hur uttryck tar de sig idag?
Vi ser både vad man skulle kalla för mer traditionell propaganda. Med traditionell propaganda menar vi den typen av verksamhet där det handlar om ett försök att antingen förändra eller förstärka attityder och trosföreställningar, tankesätt. Var det ett slags övertalning genom, med någon slags manipulativa medel. Vad man kanske inte alltid spelar med helt öppna kort, så att säga. Men nu för tiden talar man ofta, och det här är kanske en av de större frågorna, begreppsliga frågorna vi har nu, är förhållanden mellan det som man ofta kallar för desinformation och propaganda. Det är ganska vanligt numera att man tänker sig att desinformation, eller en del av det som kallas för desinformationskampanjer, också är en form av propagandakampanjer. Men här delas åsikt att en del vill gärna se en klar och tydlig distinktion mellan de två. För när vi talar om desinformationskampanjer handlar det ju inte nödvändigtvis om att försöka övertala, övertyga eller förändra attityder. Det kan helt enkelt handla om att försöka sprida kaos, svårt vedräktar så att säga. Eller till och med bara att försöka skapa misstro. Så en förklaring till varför man utövar så mycket desinformationskampanjer från vissa håll är att det kan handla om helt enkelt om att bara så misstro till exempel till medierna, till journalistiken. Att försöka få helt enkelt folk att tvivla. Och då handlar det ju om en slags, det som brukar kallas för informationskrigsföring eller påverkan. Och det här har vi ju sett nog ganska mycket under den senaste tiden. Samtidigt skulle jag säga att vi har också, om vi tittar på hur propaganda ser ut idag, så jag tycker en ganska intressant sak, eller om vi tittar nu här lite bakåt i tiden här, kanske 10 år bakåt i tiden, när man började tala mycket om propaganda igen, både i forskning och i medierna, och det verkade vara en ny våg av propaganda på väg. Så var just tanken att det är desinformation det handlar om nu. Det här är nutidens propaganda, så att säga. Men om vi nu tittar sen igen, vad har hänt alldeles här igen, riktigt under de senaste åren, så skulle jag nästan våga påstå att vi har också sett lite av den traditionella propagandans återkomst. Och nu kanske det här är något som är allra mest tydligt i Ryssland, där ganska traditionella former av propaganda, jag menar sådana saker som propaganda affischer på gatorna, uppenbara propaganda program på televisionen, allt sånt här är ganska framträdande. Och det här är ju inte den typen av propaganda som är i första hand riktad mot en yttre fiende, utan till det egna folket. Det är vad man ibland brukar kalla för, med en äldre term brukar kalla för integrationspropaganda. Till skillnad från agitationspropaganda. Integrationspropaganda är sånt som går ut på att man försöker, som namnet säger, integrera det egna folket, skapa sammanhållning. Och det här har man nu sett ganska mycket av, eller vi har sett nu en ganska explicit, målmedveten kampanj i Ryssland som har mycket gott har att göra med det historiska minnet. Därför kan man också tala att det är kopplade till så kallad minnespolitik. Och i Ryssland finns det det är ett så gott exempel för att det är, finns klara beslut när det här där myndigheten, därför att ledningen där beslöt att det här är sättet som man ska skapa enighet hos ett splittrat folk. Och det gjordes målmedvetet på det sättet att man funderar på vad är det som enar det ryska folket? Vad uppfattas som gott och bra? Det stora fosterländska kriget. Allting ska på sätt och vis formuleras på så sätt att det är det som står i centrum. Och det här är det slags att skapa ett slags, inte riktigt att ljuga, men att allting ska handla om, eller på något sätt relateras till det stora fosterländska kriget som är positiva. På det här sättet skapa enhet. Och det är delvis ett lyckat projekt.
Ja, och det hänger säkert ihop också med att Ryssland då är ett ganska slutet samhälle nu kommunikativt sett, eller hur?
Det är också ett led i det, ja. Där ser vi ju också en ganska, ska vi säga, en slags comeback för ganska traditionella propagandistmedel. Det går hand i hand med censur, kontroll av medier, den här typen av saker. Saker vi såg i tiderna i Nazityskland, Sovjetryssland, sådana stater som man har tänkt att vara paradigmatiska exempel på propagandastater.
Och det här är kopplat förstås till kriget i Ukraina och allt som har skett kring det. Ser du andra former av propaganda, kanske då från Ukrainas håll också?
Ukraina har ju varit också en ogenskicklig propagandist, om man säger så. Speciellt ledningen har ju nog utövat, om vi nu vill kalla det propaganda eller motpropaganda, det är sedan kanske lite smaksak, men nu vågar jag nu påstå att det också är en form av propaganda vi ser från Ukrainas sida. Där såklart delvis ett ganska långt försök att kanske att övertala de allierade, propaganda som riktas till väst för att försöka få utökat stöd och såklart också till det egna folket. I Ukraina har till exempel ju använt sig av ett riktigt klassiskt propagandamedel, frimärk. När de har sänkt ett stort ryskt krigsfartyg hade inte så hemskt länge innan ett frimärke getts ut där det här uppmärksammas.
Och det fungerar?
Tydligen. det här är ju en av de stora frågorna när det gäller propaganda. Hur effektivt är det egentligen? Och det är väldigt svårt att mäta. Nästan omöjligt kan man väl säga. Det är inte något som pågår i laboratorieförhållanden. Man har nog försökt göra tester i laboratorier också, såklart med övertalning och liknande. Men det är en helt annan sak när den här typen av kampanjer och motsvarande görs i den verkliga världen. Det är nästan omöjligt att säga hur effektiva de är. Men så mycket kan vi väl säga att åtminstone verkar vissa myndigheter, vissa instanser tro på att det är effektivt eftersom det utövas.
Precis, och där kan ju säkert effekten också vara ganska långsiktig, att det är också svårt på det sättet att mäta någon sorts resultat.
Ja, det är mycket svårt, och speciellt när det gäller den typen av propaganda som jag beskrev som riktas till egna folket, till exempel i Ryssland eller på andra håll också för den delen. Så det är mycket långsiktiga kampanjer, det tar länge. Men rapporter som har kommit inifrån Ryssland har berättat nog om ett slags läge där det finns en viss utsiktslöshet eller brist på alternativ. Och det är delvis kanske vad det handlar om sista slutligen. Inte ens så mycket kanske om att övertala, övertyga. Vi vet till exempel att det ryska folket tvivlar stort på myndigheterna fortfarande. Men det ser inte heller något egentligt alternativ. Det att presentera sig själv som det enda alternativet, det enda tankesättet. Det är en, vad man kan kalla ett klassiskt grepp i propaganda av den här typen som riktas till delar folk och vad målet är att integrera. Det är den typen av propaganda som speciellt Orwell, George Orwell, gjort på sätt och vis av ett extremt fiktivt exempel på i 1984.
Precis. Och det här var den här som riktar sig inåt. Om vi då tänker på den här som mer riktar sig utåt, den typens propaganda, vilka exempel finns det på det i dagens värld?
Nå, vi har ju sett många olika desinformationskampanjer, som sagt. Och Ukraina har delat ut broschyrer, gör aktivt promotion för sin egen sak, i vilka man kan se propagandistiska medel också användas. Och påverkan på olika sätt. Nå, här är ju en fråga, kommer väl, vad är det vi kallar för propaganda, vad kallar för desinformation. Men det här, det har funnits en hel del stora kampanjer på, där till exempel man har målmedvetet och långsiktigt skapa fejkade nyheter, och inte bara fejkade nyheter, utan fejkade hela nyhetssajter. Man har kapa så att säga det här etablerade mediers webbsidor eller gjort kopior på dem, den här typen av kampanjer. Och det riktas klart utåt. Det som kanske är lite märkligt kan man säga i nutida propaganda, delvis är det väldigt svårt att verkligen pricka in vem som står bakom dem.
Just det. Aktören är inte liksom klar. Mm. Mm.
Och också i många fall kan det vara ganska oklart vad som egentligen är ändamålet. Sist och slutligen. Ibland, många av de här kampanjerna, så verkar det också handla om att testa motståndaren. Inte så mycket kanske om att försöka att övertala eller ens att skapa ett censurskap, men att se att hur stort motstånd finns där. Ett exempel på vad som har ansetts vara en nutida form av propaganda är då, eller så vi då Ryssland tog över Krimhalvön. Den på engelska, den metoden som då används har benämnts för firehose of falsehood. Falskheternas brandslang eller någonting, det är inte en bra översättning, men i varje fall. Men det som är intressant där var att man på sätt och vis gick emot klassiska propagandans regler. Det är så att i bland som kallar för klassisk propaganda, till exempel en sådan propagandateoretiker som Goebbels, hade en regel: berätta alltid sanningen så länge som det är möjligt och meningsfullt. För där tänkte man säga att det finns ingenting sämre för en propagandist än att bli fast för att berätta osanningar. Så håll dig till sanningen så länge som möjligt och ty dig till falskheter bara det behövs. Såklart allt det här med välvalda sanningar så är det bortåt såklart. Men den här nyare taktiken gick man helt från den regeln. Utan man bara så att säga bespruta mediefältet med en massa sanningar, osanningar, utan att bry sig om den här regeln. Och där såg man det klart att taktiken eller strategin gick ut på att skapa oreda. Så att det blev i då Krimhalvön intogs, fungerade det här på det faktiskt på ett sådant sätt att det var ganska svårt att få klar och tydlig kunskap om vad som pågick. Det var en kortsiktig strategi. Den var på sätt och vis billig, enkel. Man behövde inte planera. Det var bara att, så att säga, bespruta ut så mycket som möjligt olika typer av information.
Intressant. Och var kommer då? Vad är lösningen här? Är det då liksom oberoende medier som kollar fakta och rapporterar? Eller vad ser du i en sån här situation?
Det där är ju en väldigt god fråga. om vi hade ett svar på det så skulle jag gärna ge det. Jag tror att det finns inte ett svar på den saken. Säkert är faktagranskningen ett led, men också det kan alltid, det har sina svagheter i sig. Det är svårt, ofta är man ett steg efter. Och det kan också alltid vändas lite upp och ner. Faktagranskare har också kallats för propagandister. Propaganda blir ju ofta liksom ett slags vapen i sig. Man kallar alltid motståndaren för propaganda. Eller för en propagandist. Så jag tror nog att det är många olika typer av saker. Det kan krävas en del teknologiska lösningar. Det krävs regleringar. det krävs medieläskunnighet, men det är mycket annat också. Det kanske bara en allmänhet också är bara en, det viktigaste kanske ändå i det hela är bara medvetenheten om hurdana olika typer av propagandistiska kommunikationsmanipulationsförsök det kan finnas.
Och i dagens värld kan det ju säkert finnas allt möjligt som vi inte ens känner till, speciellt nu efter att alla de här AI-baserade lösningarna har ökat. Hur har du sett en skillnad under de här senaste åren i den sorts missinformation eller desinformation eller propaganda som du har stött på?
No, en orsak är såklart att det talas så mycket om propaganda nu för tiden. Eller under senaste 10 åren kan man säga att det redan är ett slags comeback.
Mm.
Det är både liksom inom i verkligheten, i medierna, men också i forskningen. Är propaganda igen åter kan man säga ett centralt hett tema. Och delvis beror det just på det här att det är en ny medieverklighet som har möjliggjort spridning, att man skapar propaganda på ett helt annat sätt, alltså sprids mer effektivt kan man väl säga. Och teknologi såklart står ju här bakom. AI är ett led i det, det är inte bara AI det handlar om. Men till exempel när det riktigt begav sig ungefär 2016 kan man säga, då det handlade om Brexit och valen i USA och allt vad som hände där och informationsmanipulation som pågick där, så där i samma veva så uppstod det en ny inriktning av propagandaforskningen som på engelska kallas för computational propaganda. Datoriserad propaganda som man kanske kunde säga. Och det handlar ju mycket om hur man använder, att det just används AI-medel eller andra automatiseringsmedel, kanske inte så intelligenta medel. Den kunde vara ganska dumma bottar på sätt och vis. Det var inte var det så sofistikerade medel. Men mycket handlar om det här, och det stora rädslan var här automatisering av desinformation, propaganda och så vidare bortåt. Och det är klart, det här är ju ett stort led i den nutida informationskrigsföringen, desinformationskampanjer och allt det andra. Så jo, det här har vi ju sett mycket av. Och nu under de senaste åren såklart när vi har talat så mycket om generativ AI, det är ju den AI vi tenderar att tala om, den här ChatGPT-modellen av AI som är bara en form av AI. Så har det ju nog diskuterats mycket att det vi har nu att vänta oss, allt mer intelligent, så att säga intelligent propaganda. Och vi har sett det nu under de senaste åren nog försök att använda det här medlen. Tills vidare inte så, kanske så mycket man ska ha förväntat sig. Och tills vidare ska man säga att forskningen här har varit lite, ja, den resultaten har varit lite delade kan man väl säga. Åt ena sidan har vi sett klara kampanjer var man har använt generativ AI, eller försöker använda generativ AI för att skapa till exempel helt fiktiva nyhetssändningar, vad man använder så kallade deepfakes och den här typen av saker också. Men å andra sidan så hade visat sig att det har inte varit speciellt effektiva, de kampanjer som man har kunnat följa upp. Tills vidare tycks AI inte vara så väldigt bra på att göra propaganda. Det kanske har någonting med att göra med att det blir för, att man följer, det följer en viss, tenderar att följa vissa kommunikationsformer, formler, som trots allt inte sen visar sig vara så hemskt effektiva. Det känns på något sätt oäkta fortfarande, kan man väl säga. Men det är bara var vi står just nu, och framtiden kan ju vara helt annorlunda. Helt säker, det är jag säker på att vi kommer att se mera försök åtminstone att använda, och kanske lite mer sofistikerade medel också så småningom.
Precis, när man kan ha AI att göra röster och videor och bilder och allt. Man kan inte lita på de formerna heller längre. Men du som forskare, då, hur kan du hitta de här propagandaformerna när definitionerna är lite svåra och det är svårt att också säga exakt vad som är vad? Så hur gör man när man forskar i propaganda när det är så här pass luddigt?
No, det handlar ju så mycket om brukar säga till mina studenter att fundera först på kontexten. Och trots att jag sa det att det är väldigt svårt att definiera propaganda. Så brukar jag alltid rekommendera att försök först definiera eller åtminstone karaktärisera vad är det ni menar med propaganda i det sammanhang ni rör er. Jag tänker mig att propaganda handlar om en slags, att det finns en slags familjerelation mellan olika saker. Det är väldigt enkelt att peka ut vissa helt paradigmatiska exempel på propaganda.
Vad menar du med paradigmatiska?
Vi kan tänka oss till exempel affischer i krigstid, den här typen av saker som ofta vi ser på, tänker från första världskriget, andra världskriget, där motståndaren porträtteras som ett odjur, eller kan tänka på nazitidens vidriga propagandaaffischer om judar och den här typen av saker. Det är klar och tydlig propaganda. Eller vi kan titta på nutida Ryssland och titta på det så kallade diskussionsprogram, debattprogram, som är till den mån propagandistiska, att det är inte någon fråga om heller vad det handlar om. Men sedan, så man går lite utåt därifrån, vi talar om integrationspropagandan, ibland talar man om så kallad gräsrotspropaganda, horisontell propaganda. Om vi tänker oss traditionellt har man tänkt sig att propaganda är någonting som utövas från en ganska stark makt som har kontroll över medierna till exempel. Och att det är bara ett fåtal som har tillgång till den här typen av resurser. Så nu finns det mycket mer möjlighet för nästan vem som helst att vara propagandist, så att säga. Och det är ju såklart också att göra med det här mediefältet. Så ja, till den här frågan, att hur kan man bestämma vad som är, eller hur kan jag som forskare då säga att vad är propaganda? Nå, det är en av de här frågorna jag egentligen tampas med. Var ska vi dra gränser, eller är det ens meningsfullt att försöka dra hemskt skarpa gränser? Kanske min svar där skulle vara att nej, det är inte. Propaganda är inte, det betyder inte att propaganda är allting, men det finns propagandistiska element i mycket mer än vi kanske begnar att tänka. Därför är jag lite också försiktig med att försöka så att säga ruta in propaganda bara på ett, att här har vi propagandan på. Och det andra är sedan någonting annat. Det flyter in i varandra mycket mer. I sånt som vi kallar för strategisk kommunikation till exempel. PR nämnde jag ju redan som ett exempel. Var vi ser mycket överlapp så att säga. Och det är ganska svårt. Eller inte, kanske är meningsfullt att försöka se. Snarare skulle jag säga att det kanske är en bättre fråga kanske sist och slutligen än vad propaganda är. Vad är det som är, vilka element i kombinationen är propagandistiska och är de skadliga eller inte beroende på vilket sammanhang vi talar.
Det är mycket val på gång nästan hela tiden, både i Finland och ute i världen. I USA ser ju ofta valkampanjerna, åtminstone kring presidentvalet, väldigt annorlunda ut än här hemma. Men ser du att det finns propagandistiska drag i valkampanjerna också här i Finland?
Mycket bra exempel igen var det är mycket svårt att säga vad man skulle vilja då dra gräns mellan propaganda och valkampanjer. Vanligtvis tänker vi inte att valkampanjer i sig är propaganda. Delvis är det ganska uppenbart vad det handlar om. Man säljer ju sin kandidat, PR. Reklamen är ju av ett slag. Men i många valkampanjer så ser man nog klart propagandistiska drag. Om inte något annat så använder det, så rätt historiskt så finns det ganska mycket propagandistiska medel som man har tagit in i valkampanjer. Det är mycket man har lärt sig från krigspropagandan som man har tagit över i valkampanjer historiskt sett. Och tvärtom också. Så nu där igen finns väldigt mycket överlappning. Och det finns också vissa, utan nu kanske peka ut direkt exakta exempel nu, men nu kan jag nästan våga säga att en del valkampanjer i Finland, eller en valreklam, har nog tytt sig till vad man kunde kalla för klart propagandistiska medel. En del, ja nu i tankarna en del filmer som gjordes för av vissa partier till exempel för att för att propagera sin sak, så att säga.
Är det vissa mediekanaler som innehåller mer propagandistiskt material än andra, skulle du säga?
Ja, det är ju, egentligen är ju så att, man, så här, ja, i allmänhet kan man väl säga så här, att propaganda är något som kan utövas i så gott som vilket medium som helst. Ibland till och med sådana medier som vi inte ens tänker oss kalla för kommunikation. Det finns, man talar ibland om handlingens propaganda. Handlingar som en form av propaganda. Protester av olika slag. Till exempel när man kastar ketchup eller någonting annat på konstverk.
Precis.
Kan ses som en form av propaganda också för vissa ändamål. Aktivism av det här slaget. Så det där, ja, inte skulle jag säga att det finns, att det går att säga på det sättet att det skulle vara ett medium mer än ett annat. Men om vi tänker på valkampanjer så kanske jag tänker att där är ju valaffischer såklart är ju start framme och vissa av dem har nog sina propagandistiska element. Men speciellt valfilmer tenderar ofta använda sig av vad man kan kalla för propagandans bildspråk.
Kan du öppna på det?
Jo, det där man till exempel att använda sig av kraftigt sentimentala bilder, kraftigt emotionellt sådant bildspråk som man tänker sig i varje fall, att gå direkt till känslor. Den här tanken då att man på sätt och vis försöker, man erbjuder inte argument för den egna saken, utan använder bilder till exempel på upplopp eller motsvarande saker, eller ritade bilder av flyktingar eller ritad film om flyktingar som begår brott och den här typen av saker. Så man tänker säga då att på något sätt direkt väcker känslor. Eller bilder som i Finland till exempel var man syftar till vinterkriget eller sån här. Den här typen av saker som lite minnespolitik över det hela. Alltså var man tänker sig att det finns positiva konnotationer eller negativa konnotationer. Utan att ge något argument. Så här det här är alltså det här sättet att försöka då kringgå rationellt beslutsfattande eller rationellt tänkande egentligen. Det är tanken i varje fall bakom det hela.
Nå, kan du ge något goda råd till oss alla som då säkert möts av propagandistiskt innehåll lite i alla kanaler på daglig basis? Hur ska vi tänka, hur ska vi hantera det här och vad ska vi vara extra uppmärksamma på?
Ja, det är ju en väldigt god fråga såklart. Eller, inte har jag så hemskt många andra goda råd, det är såklart att delvis har alla ögonen öppna. Och så är det väldigt lärorikt att läsa se lite in på propaganda och propagandas historia. Det är en orsak varför jag är själv fascinerad av det här ämnet. Är att i medier och kommunikation så tittar vi ofta ganska mycket bara på vad som händer just nu. Och det är ofta motiverat och det är på sätt och väldigt, väldigt i på sätt och vis en forskningsgren eller på ämne som är väldigt, väldigt mycket har att göra eller sitter, vad vi sitter och funderar på väldigt aktuella saker. Men propaganda får vi en, det finns en lång historia bakom. Och den historia som vi kan lära oss mycket från. För trots att delvis som vi nu har talat mycket om här, att propaganda förändras och det nya saker kommer in, men mycket också gammalt. Till exempel desinformation. Ibland kan man tänka, om man tittar på den nutida diskussionen så verkar det nästan som om desinformation var något som uppfanns för 10 år sedan. Det är det inte alls. Desinformationspropaganda gjorde man till och med britterna och Storbritannien väldigt effektivt under första världskriget och under andra världskriget. Det skapade fejkade nyheter, fejkade nyhetskanaler, fejkade radiokanaler, allt sånt här. Det är inget nytt på den fronten egentligen. Det är vad som kallas för svart propaganda eller dold propaganda. Där propagandisten göms helt undan. Och det har vi tänkt att det är kanske ett drag vi ser ganska mycket av nu. Det, som vi sa redan, det är väldigt svårt att bedöma. Att bedöma vem eller försöka komma fram till att vem egentligen utövar propagandan. Men desinformation också, kan jag säga det nu, att det var någonting som Sovjetunionen var mästare på. Till exempel i en ökänd kampanj var de försökte övertyga världen att HIV hade skapats i ett amerikanskt laboratorium.
Jag har hört om det här någonting, ja, just det. Mm.
Den här typen av sak. Så, ja, nu kommer jag kanske lite bort från din fråga. Men det gäller alltså, hur kan vi då?
Hur kan vi tänka?
Ja, inte har jag någon bättre svar på det egentligen än att hålla ögonen öppna. Vara medveten om det här. Och kanske vara medveten, kanske en sån liten läxa i det hela också, att vara medveten om att vi är, som människor är vi mera, kanske mera benägna till propagandistiska tankesätt, om man kan säga så, än vi gärna vill erkänna. Och det finns någonting man kunde kalla också för propagandans attraktion. Det är någonting man gör. En skicklig propaganda kan också vara det slaget man gärna vill gå med på. Det är en slags bekräftelsebias, kan man väl säga. Att vi vill gärna också att saker och ting ser ut på ett visst sätt. Och att också självkritik är en väldigt viktig del av det hela.
Det var en bra läxa för oss alla att ta till oss. Tack Mats för en intressant diskussion. Vi sätter punkt för den här gången. Lyssna också gärna på andra avsnitt av Forskarsamtal på vår poddkanal Studio Sossakom.